Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej Rigmor och alla kära lyssnare. Sekt på den här igen. Spännande att få spendera en timme brukar det vara ungefär tillsammans idag. Jag är Emma Genbäck, före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du Rigmor är?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och vi har som sagt var Sektpodden. Med tanke på Knutby som har varit på tapeten igen, så pratade du och jag ju sist om de här uppdraggranskningavsnitten som har gjorts om Knutby. Och vi avslutade med att lite gärna en liten cliffhanger kan man väl säga, med att prata om Sara Svensson, som för de flesta kallas, känd som barnflickan, men som vi kallar vid hennes namn Sara Svensson, som den hon är. Och det känner jag att det är med vördnad och lite bävan som jag ger mig in att prata om Sara och hennes öde, för det är så, för mig är hon kanske efter Alexandra och Helene som missade sitt liv, så är väl hon den som är ett av de största offren i den här historien för mig, tycker jag.
Så är det. Jag ser det så också.
Ja, så för mig är det en, ja, men det är lite med bävan jag ger mig in i det här området, men vi har pratat om att vi ska göra det, och jag hoppas att ge en någorlunda rättvis och kanske något klarare bild av hur det här kunde hända, trots allt.
Emma, du som kände Sara som när ni var unga, innan mordet, det är ju ändå 16 år sedan mordet skedde. Mm. Vem var Sara som du lärde känna?
Ja, alltså Sara kom ju till Knutby efter mig. Hon kom också ung. Det var inte långt efter att jag hade flyttat till Knutby, vilket ju var för mig då 96. Sara kom via en bibelskola som hon gick på, som var nere i Arneby i Småland, där då Åsa Waldau var, hon åkte dit i några tillfällen och undervisade på den bibelskolan, och därav så lärde då Sara känna Åsa.
Vad undervisade Åsa Waldau om?
Jag tror att det var framförallt var helgelse, brukade vara hennes största, alltså rening som ett annat ord då. Mm-hmm. Det är ett religiöst uttryck för att vara, ja, renhet. Det var hennes paradnummer kan man väl säga. Och så där genom det så kom Sara. Jag tror först att det var en, att hon gjorde praktik faktiskt i Lilla Knutbyförsamlingen via då den här bibelskolan. Och sen så småningom så flyttade hon, likt många vi andra, till Knutby i hopp om att leva sitt liv för Gud och göra någonting större, någonting meningsfullt. Och hon, som jag förstått det, liksom många av oss andra, såg någonting hos Åsa som man ville följa. Och Sara, man ska beskriva Sara, så det med glädje gör det, därför att det var väldigt, hon var en väldigt rolig person, glad. Jag såg henne med ett stort leende när jag ser, för jag blundar nu och ser henne framför mig, ett stort leende. Och hon var en väldigt varm person, brydde sig, mjuk, men kunde också vara ganska tydlig ändå med vad hon tyckte, men inte med ett bullrigt framtoning, om man säger så. Och hon hade en väldigt härlig humor. Jag minns en sån här episod när hon, jag tror att det var när hon, jag vet inte om hon har flyttat ändå dit, men hon bodde inneboende hos några lite grann där, eller bodde hos dem som gäst, tror jag. Och vid den här tidpunkten så var det, fanns det en resepredikant inom pingströrelsen som reste runt, som var ganska känd. En äldre herre som vi brukade nog skämta om lite grann, alltså han spelade dragspel och vi tyckte nog han var lite rolig. Vid ett tillfälle så hade Sara tagit någon sån affisch med reklam för att han skulle komma till någon plats och sådär på honom. Och så hade hon tejpat fast den på insidan av kylskåpsdörren. Så att när då paret hon bodde öppnade så möttes de av den här mannens ansikte. Och det var så typisk skämt som Sara gjorde, som var så här bizarr och knäpp, men rolig. Och hon var mycket för att lysa upp och vara glad. Så det är mitt minne av Sara.
Ja. Den stämmer ju bra. Patrik Waldau beskrev ju henne, om jag minns rätt, i den här Uppdrag granskning-dokumentären som en solstråle.
Mm. Stämmer nog det. Ja. Mm. Och jag fick ju också frågan när jag var med i morgon-tv innan de skulle släppas Uppdrag granskning här. Jag fick också frågan där om hur Sara var. Och det är just glädje och ett stort leende är mitt största minne av henne. Så det var Sara innan morden, innan hennes förtvivlade år började sen. Men Rigmor, jag har ju förstått, du och jag känner varandra väl, så vi har ju pratat om det mesta, men jag vet ju att du känner ju faktiskt, du har ju träffat Sara efteråt. Så du känner ju henne efter alla de här åren. Hur är hon idag? Kan du berätta någonting? Eller
kan du jag kan säga att den beskrivning du ger av Sara då, den stämmer väldigt mycket och väl med den mogna kvinna som Sara är idag. Hon är påtagligt intelligent. Hon har den här humorn. Hon ser väldigt bra ut. Och hon är hjälpsam på ett sätt som, hon går längre än de flesta för att hjälpa en medmänniska. Mm. Så det är fortfarande lätt att tycka om Sara, och vi har lärt känna varandra. Och hon har då, precis som många andra av er som är berörda av Knutby-tragedin, berättat sin historia för mig.
Har hon varit patient hos dig? Eller har...
Nej, utan det är en privat kontakt som vi har.
Ja, just det.
Men det är sedan några år tillbaka, och hur möttes vi, kanske du, någon undrar. Det var en gemensam vän som sammanförde oss, helt enkelt. Mm. Det var inte så att jag sökte kontakt med henne, vilket vi var inne på förra gången. Mm. Många har liksom sökt och letat och försökt och övertala Sara att vara med i media. Men hon värnar om att få vara den normala, äntligen vanliga person som lever sitt privatliv som hon är. Hon har ingen längtan att vara med i mediasammanhang.
Mm. Nej, det kan man ju verkligen förstå efter all uppmärksamhet som hon har fått ändå. Jag har också förstått, jag vet ju att du har berättat att det även är så att inte bara media har jagat henne, utan det finns även terapeuter som har velat liksom möta henne och haft uppsökande verksamhet. Inte det lite märkligt, tycker jag? Eller? Funkar det så?
Jo, det är faktiskt så. Men det finns... Hon blev ju som en sån gåta.
Ja.
Och många har tydligen önskat komma i kontakt med henne och tänkt att de då skulle lösa mordgåtan.
Mm.
Jag vill säga det då att... Under flera år så efter mordet så tänkte jag, det kan inte ha varit Sara som höll i vapnet. Hon skulle inte ha klarat det. Det måste ha varit någon annan.
Mm. Ja, du är nog inte ensam om den funderingen. Det är nog många som har funderat på det, tror jag, och funderar på det.
Ja.
Eller hur?
Ja, det är så. Men innan jag träffade henne så kom jag fram till att min uppfattning är, jo, det är så. Hon höll i vapnet. Och vill du veta hur jag kom till den slutsatsen?
Ja,
men jag hade bland annat ett stort och nära samarbete och utbyte med Dick Sundevall, som är liksom erfaren kriminaljournalist. Och han kom fram till att nej, det är inte hon, som det är någon annan som har skjutit. Och det var jag enig med honom om under en lång period.
Mm-hmm.
Men sen kom jag fram till motsats. Och det hade faktiskt att göra med att jag läste en bok som är skriven av en kvinna, Julia Jusek. Den,
okay.
översattes till svenska och heter då Allas svarta änkor. Den kom ut 2005.
Mm.
Vet du, hon beskriver där hur det går till när man skapar kvinnliga terrorister. De här svarta änkorna, de har alltså ett dynamitbälte under sina svarta slöjor och dok. Och de spränger människor i luften.
Mm.
De dödar människor i Allahs, i Guds namn. Och i det också sig själva.
Mm. Ja, det känner man ju till.
Ja, du känner igen det.
Ja.
Alltså det har funnits, det började tydligen på Sri Lanka, men det har funnits som sagt här i Tjetjenien, men det har också förekommit i Mellanöstern. Och hon har tog reda på hur värvar man de här svarta änkorna. Vill du höra?
Ja, väldigt gärna. Hur får man en människa att göra någonting sånt? Det...
Mm. Ja, och det går till tydligen enligt ett likartat mönster.
Mm.
Det är en karismatisk kvinna som tillhör en extrem sekt eller en terrorgrupp, och hon reser runt i byar för att värva ungdomar.
Mm.
Och det här är ungdomar, om vi tar kvinnorna då, det här är unga tjejer med jeans och t-shirt. Det är inga religiösa fanatiker eller hemmadöttrar. Det är moderna kvinnor som ser ut som, ja, som många kvinnor gör, som du gjorde innan du kom till Knutby kanske.
Ja, som vem som helst med andra ord. Mm.
Ja, och den karismatiska värvarkvinnan, hon berättar om ett meningsfullt liv där man lever för Gud och där man hjälper till att genomföra Guds plan i ett mycket större sammanhang. Och en yngre kvinna då som följer med henne, väljer det, kommer till gruppens huvudkvarter. Och vet du, där möter hon kärleken.
Mm.
En av de ledande männen blir hennes älskare. Hon blir älskarinna hos honom. Och de ska gifta sig med varandra, det har han lovat. Och det är bara det att det pågår en strid nu. Nu är det strid och kamp. Men sen ska de bilda familj tillsammans.
Mm.
Men en dag så har den här ledarens känslor svalnat. Och när han visar henne ointresse och förakt, då vänder hela gruppen där runt henne i det här lägret eller i det här samfundet, den här sammanslutningen där hon befinner sig. Alla vänder ryggen åt henne. Och vad hon gjort för fel, det vet hon inte. Hon frågar, hon vädjar, men får ingen förklaring. Men nu har hon ju levt med den här mannen utan att vara gift. Och det betyder i hennes kultur, hon kan inte bege sig tillbaka hem. Hennes föräldrar, hennes syskon, alla där hemma, för dem är hon en fallen kvinna. En kvinna som ingen man vill ha. Men den här ledaren, han vill fortfarande ha sex med henne. Och då tyr hon sig ännu mer desperat i honom. För han, som visar henne förakt, är ändå den enda som överhuvudtaget vill ha kontakt och beröring med henne. Och han säger saker som att nej, men det är inte aktuellt att gifta sig, utan hur kan hon inbilla sig det? När han, om han gifter sig, då ska det vara med en ren kvinna som han kan respektera. Och hon börjar ju nu att anamma att hon inte är värd hans kärlek, hon är inte värd respekt, hon har blivit isolerad. Hon har inget annat kvar än den närhet hon kan tigga sig till av den här ledaren. Hon beter sig som om hon vore hans slav. Och hon, den här söta tjejen med rosiga kinder och t-shirt och jeans, har blivit en grå och grubblande varelse. Och nu rasar hon psykiskt utför. Hon är förkastad av människor och av Gud. Det är då hon får veta att ändå finns något hon kan göra för att få nåd. Hon behövs. Gud har en uppgift för en som hon. Är hon villig att offra sig för saken, för sina ledare, för Gud, då kan hon få nåd. Då kan hon bli insläppt i himlen. Så kan hon vinna tillbaka aktning, kärlek, upprättelse. Och det är den kvinnan som sen tar dynamitbältet, knyter det runt sitt liv, och hon är lovad en plats i himlen. Hon har fått nåd. Känner du igen någonting av den här berättelsen?
Ja, allt för väl. Allt för väl. Jag känner nästan att jag får tårar i ögonen när jag hör, för att det här är så otroligt likt det som förekom i Knutby. Framförallt för Sara, men också för andra, i hur man blir behandlad och hur och jag förstår din, att du fångades av berättelsen om den här, om de här sanna berättelserna, utifrån att de förklarar så väl, tycker jag, hur man som vanlig modern ung kvinna kan komma att det går så långt som man spränger sig själv och andra i luften i Guds namn.
Och det som fick mig då att omvärdera hypotesen att det var någon annan, någon kriminella killar ifrån stan eller någon av er som var mer fanatisk. För jag faktiskt har gått igenom i min tanke vem som skulle kunna ha gjort det och vad som hände mordnatten, kvällen innan och så vidare. Det var att jag förstår att en svart änka, hon har ingen möjlighet att delegera den här handlingen till någon annan. Och då fick jag på något sätt hacka i med den upplevelsen. Och då började jag gå igenom Saras berättelse i polisens förundersökning, vid rättegångarna. Och så kom jag fram till, hon har aldrig ändrat sin historia. Och det är bara en pusselbit som det verkar som att hon håller undan eller förtiger. Och det är hur viktig Åsa Waldau var i nedbrytningen av henne själv. Att det var hon som fanns i bakgrunden. Och att striden, som då inte handlade om ett krig i Tjetjenien eller ett islamistisk extremism eller så, den striden pågick ändå i er värld i Knutby.
Ja, och det säger mig också någonting om hur otroligt indoktrinerad och manipulerad hon var, eftersom hon höll fast vid det även efter att hon hade blivit tagen för mordet och än fortfarande skyddar Åsa. Det liksom på något sätt var det viktigaste att ändå göra det till att börja med. Det säger ganska mycket om hur djupt det var rotat i henne att göra det, tänker jag.
Ja, och det är ju väl omtalat att när Åsa kallades som vittne i tingsrätten, så mot alla regler mitt för skranket, så tar hon Saras hand.
Just det.
Och alla kunde höra den flämtande snyftningen. Mm. Som för Sara kan ha betytt att hon fick nåd.
Mm. Varför tror du att Åsa gjorde så?
Ja, jag har en väldigt klar uppfattning om det. Men jag känner att jag vill inte gå in på det. Men jag har den uppfattningen.
Okej. Okay. Ja. Nej, det är en...
Men det var ju så, om vi går tillbaka till den här parallellen då, att Åsa hade rollen av den värvande äldre kvinnan som var ute och övertygade ungdomar i bibelskolor och i församlingar, frikyrkoförsamlingar, om att hon hade en högre mening, hon såg dem på ett nytt sätt. Mm. Helge var en av ledarna som lovade Sara äktenskap och som hon trodde att det var rätt och gav allt hon hade, även sina ekonomiska tillgångar till.
Mm.
Och när Sara sen blev utfrusen av Åsa, isolerad i den här långvariga kylan där hon bara hade Helge att vända sig till. Ni andra ville inte ha med henne att göra, vände henne ryggen. Så blev hon allt mer ångestriden och psykiskt skadad.
Mm.
Och Helge ledsnade ju på Sara. Och när han vände sig ifrån henne fanns ingen kvar som kunde ge henne stöd. Mm. Och då drog hon in i det här, en slags elakartad form av Stockholmssyndrom, där man tyr sig till den man är rädd för.
Mm.
Hon blev som ett viljelöst verktyg, en slav för andra. Och ja.
Nej, det är så fruktansvärt smärtsamt att höra i efterhand vad Sara, vad hon fick stå ut med innanför de där väggarna med Helge. Och att få förstå det i efterhand. För även om, och då menar inte jag att förminska våran skuld i det, utan vi var fruktansvärt den isolering, och det var ju så vi levde i gentemot varandra i mångt och mycket i det här vi levde med fel och rätt, och där Sara blev en ytterlighet i det verkligen. Men att hon dessutom blev behandlad av Helge på det sättet som senare kom fram var ingenting som man visste då. Och det varenda gång jag hör om det hugger i magen, det känns i hela hjärtat vad man utsatte henne för när man liksom lät henne vara i hans klor. Men det är verkligen en förklaring till hur, som du säger, det här med att likna det med de svarta änkorna, när man blir så utfrusen och så beroende av en människa som sen vänder ryggen åt. Jag
tänker också rent krasst att när man har varit involverad på det här sättet som Sara blev. Jag menar, Helge hade ju under den här perioden attacker av sjukdom.
Mm.
Om den var en fysisk sjukdom, eller om det var teater och självsuggestion, eller om det var lite av alltihopa. Men alltså under 8 månader så levde ju hon isolerad i hans sängkammare. Så att när hon lämnade rummet, då föll han i någon slags medvetslöshet och ögonvitorna kom fram. Och när hon kom tillbaka så tog hans hand.
Mm.
Då kom han till sina sinnen igen.
Mm.
Och vad var det här för något tillstånd? Jo, det hette ju då att han var i en andlig strid.
Mm.
Han var i en andlig strid mot djävulens onda makter för att skydda Åsa.
Mm.
För Åsa var ju Kristi brud och skulle gifta sig med Jesus. Och han, de närmaste, Helge och andra, hade till uppgift att på olika sätt strida i anden för att Jesus skulle komma till sin brud.
Ja, och jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det, därför att jag tycker ofta att det utelämnas när man ska berätta Sara Svenssons berättelse eller mordhistorien överhuvudtaget. Därför att den här andliga striden tror jag var jätteavgörande. Och framförallt så var Åsas betydelse avgörande. Därför att det var ju något sätt allt vi alla gjorde var ju för henne. Och att människor i olika grad gav upp sig själva och sitt eget berodde ju på att man trodde att man ändå gjorde någonting som var, fanns en större mening med, där då Kristi brud var i centrum och skulle skyddas. Och jag tror i alla fall att det var därför som Sara gick in i det här. Med den,
ja, visst var det tron, det.
Att hon gjorde någonting, ja, för Åsa. Det var inte för att hon skulle få ut någonting utav det, utan det var för Åsas skull. Och det är en stor skillnad om man tror på det eller inte. Därför att för mig är det en förklaring som jag inte har så svår att tro på utifrån vad jag själv stod i under de här åren.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så den tror jag är jätteviktig. Och den, jag tycker inte man tar upp den särskilt ofta. Inte ens i UG nu gjorde man ju det. Prata Nej. Om att det där var den avgörande springande punkten för att man faktiskt går med på saker också.
Emma, jag är mer än enig med dig här. För det här är vad som i Knutby-tragedin är det religiösa traumat. Ja, vi nämnde nog det i förra avsnittet att Joel Halldorf menar att man känner igen bitarna av vanlig kristen förkunnelse inom frikyrkorna. Men det är bara det att i Knutby så tog man de här bitarna och så la man ett nytt mönster av dem och gjorde en egen konstruktion. Och mitt intryck är att både domstol, journalister, författare som skriver böcker om Knutby, ja, men de kan förstå brotten och de kan diskutera hur gick det till och vem är skyldig för vad och vem blev hur blev straffen och så vidare. Men det de glömmer det är att motivet var att hjälpa Gud eller lyda Guds befallning för att han gjorde någonting ofattbart stort med den här lilla populationen i Knutby, Philadelphia, som var som en förlaga för en enorm omstörtning som kunde ske vilken dag som helst. När Jesus och Åsa Waldau, drottning Tirsa av universum som hon kunde kalla sig ibland, tillsammans skulle styra hela världen på varsin tron. Och den nya världsordningen, det var den ni på något sätt hade fått i uppgift att liksom genomföra som en slags förstadium. Stämmer det när jag säger
så? Ja, men absolut. Och jag tänker att jag tror inte att man kan inte förstå den här historien med mindre än att man också förstår, eller försöker i alla fall, för jag förstår att det inte är lätt för människor att sätta sig in i det, men att försöka sätta sig in i det faktum att man lever i liksom på en ytterkant av hela, både sitt eget liv men också världen. Att man är liksom, allting som är normalt och vanligt som folk lever i för övrigt blir liksom ointressant, det blir inte viktigt därför att det tappar liksom i vikt mot vad det är man håller på med. Och eftersom man tror att man ska in i någonting som är nytt och större och en ny världsordning, en ny tid och så vidare och så vidare, som man verkligen tror på, så blir det gör inte så mycket att förlora de här vanliga sakerna. Jag tror att det är jätteviktigt att man, om man inte förstår eller försöker sig sätta sig in i hur man som människa kan leva ett sånt tillstånd, så tror jag inte man förstår hur det kunde gå som det faktiskt gjorde. Men jag har full respekt för att det inte är lätt att förstå för människor, som framförallt inte om man inte har en tro på en högre makt överhuvudtaget. Jag tycker att det kanske är konstigt bara.
Ja, jag vill göra ett inpass. Mm. Tro på denna högre makt i den här apokalyptiska situationen som är beskriven framförallt i Johannes uppenbarelsebok, i Bibelns nya testamentet och till exempel i Daniels bok, där man har det här perspektivet med en världskatastrof och där Gud är den här, alltså det är liksom skrämmande mardrömslika bilder. Och det var, menar jag, i Knutby Philadelphia en slags blueprint, en slags färdplan för vad man tänkte sig att ni befann er i.
Mm. Ja, och jag tror också att just exakt hur bilden såg ut kan jag ibland känna, det spelar inte så stor roll, utan just det här faktumet att man faktiskt tror att man håller på att tippa över kanten till någonting som kommer, gör att det tappar det som annars i vanliga fall är viktiga ingredienser i livet, tappar sin mening.
Och då tänker jag att det där, då återkommer vi till vad som hände med Helene Fossmo, att hennes död blev något av en punkten utan återvändo i Knutby Philadelphias utveckling. Därför att i och med att hennes död på ett våldsamt sätt räknades som, citat, hemgång. Mm. Det var inget som man skulle sörja. Ni som hade känt henne gick inte till hennes grav och satte ljus när det var allhelgonahelg eller planterade blommor, utan hon var bara som flyttad till en annan dimension. Så var hemgång någonting som Gud gjorde. Det var ju så det framställdes när Sara berättar sin historia. Och Gud krävde denna lydnadshandling, precis som han hade krävt att i Gamla testamentet patriarken skulle offra sin son på altaret. Och det här är det viktiga i den här historien, att Sara Svensson hela tiden gör detta mot sin vilja i en lydnadshandling till Gud, som hon tror skickar sms till hennes telefon via en synsk person som har som en telefonledning till Gud. Och att hon tittar in i det sista i sin mobil för att se om det blir för henne som för Abraham. Att hon har visat sig så villig. Så Gud menar att det räcker, du behöver inte.
Mm. Och då, bara för att de som inte kan bibelhistorien, så handlar det om Abraham som ska då offra Isak, sin son. Gud ber honom om det. Men när han väl ska göra det, så säger Gud stopp, du vet väl att jag inte kräver offer på det sättet, utan nu har jag sett att du är villig att vara lydig ända in i en sån sak. Och det var ju det bibelrörelsen på något sätt också florerade, och som också gjorde, tror jag, att precis som du säger, att Sara in i det sista hoppar sig på att hon ska få höra från Gud, nu har jag sett att du är villig, nu behöver du inte göra det. Och det är så fruktansvärt vidrigt hur hur man kan utnyttja någonting på det sättet och förstöra en människa så till den milda grad. Men jag tänkte på tillbaka på den andliga striden, och jag tänkte på också någonting som sällan kommer fram och som jag tyckte var väldigt intressant i de UG-programmen som gjordes, där vi hörde då Maria och Patrik som berättade sin historia också i den här historien, och där Maria ju beskriver sin relation med den här andra pastorn Urban. Och där hon beskriver, hur tycker jag, på ett väldigt liknande sätt hur Sara beskriver också, även om det inte blev alls samma fruktansvärda utgång för Maria. Men det här hur hon liksom ger upp allt i tron om att Urban, att hon gör just en andlig strid med det här med det sexuella för Åsa igen. Det kommer igen samma sak. Och hur hon ger upp hela sig själv och han mer eller mindre äger henne. Jag tror att hon använder ordet att han tog över hennes hjärna, tror jag till och med hon säger.
Hon fick nog frågan av pastor Urban om hon var villig att gå in närmre eller djupare i striden, den andliga striden. Och då visade det sig efter en tid att det hade att göra med att ha en sexuell relation med varandra. Och att hon sen blev isolerad med honom. Och att hon i detta kände att det påminde om när hon gav upp sitt förhållande med Patrik, som hon älskade och hade levt med länge. Så påminde det om när Sara gav upp äktenskapet med den man hon hade gift sig med i Knutby.
Ja, och det här kommer ju också igen, tänker jag, i den det där Urban blir fälld för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, den unga kvinnan som han utnyttjade, den unga flickan, som också beskriver ju samma sak, att det var en andlig strid som han förde henne in i och som hon kände att hon var tvungen att gå med in i, för det här var ju för Åsas skull återigen.
För
så
att
det är
Åsas
kommande.
Ja, det är så rätt som du säger. Och det var för att Åsa skulle bli på gott humör. Så att hon blev liksom bruden som kunde ta emot Jesus. Och det finns ju en väldigt tragisk situation när Åsa Valda är väldigt hetsk och arg på den unga kvinnan och lägger ner henne på golvet. Man behöver inte brottas, för alla gör som hon vill. Och sen stampar eller hoppar hon på den här flickan, och att flickan säger i förundersökningen att då blev hon glad, för att då förstod hon att nu knakar i mina reben, då kanske det räcker, då kanske jag har offrat någonting för Åsa. Så långt gick så den här tron och övertygelsen om att man skulle underkasta sig och att allt Åsa gjorde, det skulle föra närmre Jesu återkomst.
Ja, jag tror att de här bitarna är jätteviktiga ingredienser för att förstå vad det var som hände i Knutby, för att det är ju ett väldigt speciellt fall. Du kan inte, alltså det som du sa, de här böcker som har skrivits eller man har gjort dokumentärer och så vidare, så är det så lätt att man snör in på det här brottet och de har alla de här ingredienserna, makt, sex, våld och mord. Och så är det liksom, blir det ändå en, förstå mig rätt, vanlig brottshistoria. Men här har vi en ingrediens som är väldigt speciell. Just att det är ett religiöst trauma som du var inne på där. Och som att det känns viktigt att...
Och när man inte förstår det, så tänker jag att media har... de har på något vis haft väldigt konstiga, diametrala bilder av Sara. Där de å ena sidan har framställt henne som... Ja, men psykiskt sjuk och hon fick den domen och då kan hon väl inte vara frisk nu, eller då kan man väl inte vara normal när man gör någonting sånt här, men det är synd om henne och hon fick vård istället för fängelse. Och en annan inställning där man säger, ja men det här är ju inte rättvist, det här är ju liksom genusfel, och hon kunde minsann hantera kontakt med kriminella personer som ordnade vapen, och det var väl kallhamrat. Så att man förstår inte den här traumabaserade fjärrkontrollen som en person som man har blivit beroende av på det här sättet, hur den kan fungera även på avstånd. Därför att det var ju så att det första mordförsöket som Sara dömdes för, det var ju när hon slog Alexandra i huvudet med en hammare. Och det var 8 november redan, 2003. Och efter det blev hon ju bortkörd ifrån Knutby.
Mm. Precis, och det är ju november, december, januari. Det är 3 månader innan mordet.
2 i alla fall.
Ja, 2 kanske blir, ja.
Ja, ja precis. Och under den tiden hade hon då, som det visade sig, telefonkontakt och sms-kontakt med Helge Fossmo som sen dömdes för anstiftan till brotten.
Ja, nej, men jag kan förstå, jag tänker bara själv utifrån det här att man, nu går inte att jämföra därför att det är så olika ändå, men trots allt, jag tänker när jag var i den här situationen, när jag var utfrusen och fel, så fanns det ju inte i min tankevärld att lämna ändå. Därför nej. Att det fanns ingenting utanför.
Nej.
För jag hade ingenting att gå till och då hade jag ändå en stor familj och släkt. Och ändå så liksom kunde jag inte förmå mig att lämna det för att jag, det fanns ingenting utanför. Så nej. På det sättet så förstår jag att hon blir bortkörd också i, som jag förstår i efterhand, tron att hon misslyckats också och ännu mer nedkörd i skorna. Och så har Helge den här kontakten hela tiden med henne för att hålla henne. För han vart väl, kan jag tänka mig, rädd att hon skulle klarna till också.
Det är faktiskt så jag tänker också. Att när man har varit involverad i en sån här skum, dysfunktionell sektledning, då har man sett så mycket, då vet man så mycket, så egentligen har sektledningen inte råd att låta en sån person gå fri. Därför man blir en fara genom att man kan avslöja saker och ting som utåt måste hemlighållas. Tänk om Sara hade träffat mannen i sitt liv som hon nu har och berättat för honom redan då, ja, men då kunde det ha kommit fram, men istället är hon kvar i den här isoleringen. Men ska vi ta, jag tror många av våra lyssnare undrar, hur gick det till mordnatten? Hur var det där egentligen? Och hur fick hon tag på sitt vapen? Ska vi ta lite?
Ja, men gör det. Och där tror jag Rigmor att du har bättre koll än vad jag har, för att du har jobbat med det, eller jobbat, du har tittat på det här i många, många år.
Jag har verkligen ägnat mot det här ända sedan det hände faktiskt. Jo, Sara får ju hela tiden sms via, hon har lämnat kvar en telefon som är hennes hos Helge Fossmo. Och det är där de här meddelarna kommer till henne då, som från en obekant person, tror hon, som har den här kontakten med Gud. Och hon tror då att hon måste, för att få nåd, hjälpa Alexandra och den här mannen som blev skottskadad och överlevde, att komma hem. Och för henne i det här omtöcknade tillståndet så betyder det inte mord, utan det betyder ungefär som när man i tv-spel, har jag förstått det, flyttar en person till nästa nivå. För eran idé om himmelriket var på något vis så verklig i eran tankevärld. Så att när hon förstår att det gick inte med hammaren och det gick inte med att knuffa till Alexandra ut för den här bergslänten bakom huset, ja, då kommer nästa steg, och det är att skaffa ett skjutvapen. Och då går hon till Plattan och hon åker i sin bil hemifrån byn där hon bor. Och rör sig bland kriminella människor och frågar. Och får, en säger ju, jag kan ordna ett vapen åt dig. Och så får de betala en stor summa pengar. Men han kommer ju inte tillbaka när han har fått de pengarna. Och på det sättet så tar hon ut det sista hon har. Och så får hon hjälp av den här mannen Farid Lamrani. Och så får hon hjälp då inom citationstecken av ett gäng kriminella killar ordna ett vapen. Och när hon får vapnet och har betalat för det, så får hon, citat, hjälp att lära sig hantera vapnet, att skjuta. Hon får veta hur man gör en hemmagjord ljuddämpare av någon slags avgasrör som man inköper på Mekonomen och tillverkar det här. Och en kudde som man kan sätta för mynningen och liksom lär sig kriminella tekniker. Och sen försöker hon åka ut en kväll men klarar det inte utan vänder tillbaka. Och sen den här kvällen då, den nionde natten mellan den 9 och den 10 januari 2004, så åker hon ut och hon får inget meddelande från, citat, vad hon tror är Gud, att hon slipper, utan hon går in. Och det här är ju sen filmat på, med en rekonstruktion. Jag måste säga, jag vill beröra den rekonstruktionen, för några journalister har med Saras tillstånd fått ut rekonstruktionen i sin helhet. Och det är delar av den som vi har sett i media när man ser Sara rikta revolvern mot en docka i sängen på plats.
Mm. Ja, just det.
Den här rekonstruktionen har gjort mig otroligt upprörd när jag fick se den i sin helhet. Därför att här verkar huset vara fullt med folk. Åklagarna sitter på övervåningen och pratar med varann om, ja, triviala saker, semester, och hörs skratta. Och det är alla möjliga, det är 3 kameror om jag har fattat det rätt. Och det står folk, någon person bakom den hörnan och den hörnan. Och nu hämtar man Sara från rättspsykiatrins klinik utan förberedelse en kväll. För det ska vara mörkt, man vill inte att media får nys på vad som pågår. Och sen för man henne, och hennes advokat får hon ha med sig, men han har ju inte gjort, han har inte varit någon stjärna direkt, måste jag säga, tyvärr, i det här uppdraget. Och sen börjar man som om man gjorde en filminspelning, tycker jag. Alltså det är som om de regisserar, nu tar vi om det här, nu tar vi om det här, och var inte rädd att gå hit och var rädd att gå dit.
Men...
Och Saras skada handlar ju om att hon har blivit extremt lydig och van att anpassa sig och stå ut med typ vad som helst. Och hon får ingenting att äta. Hon får hålla på hela natten. Och sen tar de bort henne till det andra huset. Och hon sjunker ihop när hon är där i hallen framför den man som sen blir skottskadad. Och man ser hur hon snyftar, hur hon inte orkar stå på sina ben. Och de bara säger, ja, men stäng av känslorna, stäng av dina känslor. Nu sätter vi igång, nu vill vi få det här gjort. Advokaten vill komma hem. Alltså det här är, det tycker jag verkligen är något som jag hoppas att någon grävande journalist kanske tar tag i.
Ja, verkligen. Alltså för mig det räcker ju att höra... Jag tänker på UG-programmen när de bara har med Saras röst när hon beskriver. Det är så ont i mig. Ja. Så det är nästan det jag svårast för i alla de här programmen att höra. Så när jag hör din berättelse så om hela rekonstruktionen, så är det ju omänskligt, tycker jag det låter.
Ja. Så är det. Jag tycker nästan att myndighetspersonerna den här natten, de gör en Knutby 2.0 med Sara. För nu är hon värdefull också som en gärningskvinna som bara ger polis och åklagare hela lösningen på det här mordfallet som på en silverbricka.
Ja. Men det,
men
jag tänkte bara, det har varit jag förstår ju att folk har ju spekulerat så otroligt mycket i om det verkligen var hon som sköt eller inte. Ja. Och jag vet inte hur många historier jag har hört och varianter på förklaringar och så vidare. Vad kan du berätta om det, Rigmor?
Först vill jag bara säga att om försynen hade en hand i det här, så är det ändå när den skjutna mannen i grannen överlever skotten. Mm. 2 skott som han får i sig. Och Sara flyr ut genom altandörren. Och han lyckas på egen hand ta sig fram till sin mobiltelefon och ringa SOS. Och jag har lyssnat på det inspelade samtalet. Och det är också så fruktansvärt att höra. Det är bland det otäckaste jag har hört också. För att han gurglar här i sitt eget blod. Och ber om hjälp och ropar på den mannen, som den medlemmen som bodde inneboende där då, som kommer till telefonen och svarar att vem är det jag talar med. Alltså jag förstår ju att fler än Sara kan ha varit inne i den här tanken att det här är något som Gud gör. Det här är inte något, alltså det, man förstår inte, men reaktionerna är så annorlunda mot vad man väntar sig. Och jag menar att hade inte den mannen överlevt med sin skottskada utan han hade dött, då kanske vi idag hade haft en helt annan berättelse, utredning, förståelse av vad det var som hände i Knutby den natten. Och jag är otroligt tacksam att han överlevde.
Ja,
för hans skull givetvis, ja. Och för Saras skull och för... Men också för att vi som stod utanför kunde förstå att det pågick någonting som var mycket, mycket farligare och som vi idag är eniga om.
Oh ja. Ja, verkligen som fortsatte.
Men vet du vad? Vet du vad? Det finns några frågetecken. Runt det
ja,
här.
Det var det jag menade där när jag började fråga om att det finns ju otroligt.
Var det det
ja,
var
för det
på?
Finns ju otroligt. Ja. Man, jag har ju hört massa spekulationer att det var inte hon som sköt eller det var si eller det var så. Och det finns ju jättemycket olika teorier.
Ja, det gör det. Jag är alltså övertygad om att Sara berättar sanningen. Mm. Det var hon som sköt.
Okej.
Men jag har rådfrågat en vän, som en läkarkollega som är rättsmedicinare. Och så har jag ställt en del frågor, bland annat när Sara skjuter, så skjuter hon det första skottet i Alexandras höft. Men Alexandra vaknar inte i sängen och det blöder inte ur skottskadan. Hon tycker sig höra ett ljud, men den här reaktionen, det kommer jag inte ifrån, att detta är så konstigt. Och då har jag frågat den här kollegan och då säger han, som rättsmedicinare jobbar med döda kroppar eller skadade kroppar, att det jag kallar en blödning, det kallar han blodutåkning. Ådring, alltså att blodet flödar ut ur en åder fast det är inte hjärtat kanske som pumpar längre. Och så pratar han om skadans typ och att han skulle behöva veta stänkbilden, hur stänkte blodet runt omkring, och att det här hade varit så viktigt. Och jag har inte obduktionsprotokollet framför mig nu, men han säger att läsa blodet i ett sånt här drama, det är som att läsa en öppen dagbok där man faktiskt kan dra slutsatser om hur någonting har skett i anslutning till döden. Och han reagerar mot att Alexandra inte vaknade efter skottet mot höften. Alltså dels på grund av smärta förstås, men också på grund av ljudet.
Mm.
Och när man går till den här syn, kallas det, alltså rätten gjorde en syn, där man också provsköt med ett likadant vapen. Och det var Bertil Olsson som var en av de utredande poliserna. Han sköt ner i en sandhink. Och då kunde man uppmäta att i Alexandras rum så var smällarna så höga som 108,3 decibel. Och i det rum där Helge uppger att han sov gott, så var smällen 105,9 decibel. Mm. Och då har man ju frågat sig att varför vaknade han några minuter senare direkt av mobilens pip när Sara smsade till honom. Det är en fråga.
Men du måste bara fråga en sak, för du nämnde förut att Sara hade tillverkat en ljuddämpare. Men ja.
Och det är den man ser som ett litet rör på vapnet i den här bilderna som polisen hade lovat att media aldrig skulle få tag på. Nej. Men som nu alla känner igen som har sett någonting om Knutby, tror jag.
Men det var alltså så...
Och då säger just,
ja, förlåt.
Ja, men då säger just Bertil Olsson här att den där hemmagjorda ljuddämparen, den hade antagligen ingen effekt alls. Okay.
Ja, för det var det jag tänkte om den hade en effekt, men det hade den alltså inte.
Mm. Ja. Men sen är det också en grej, det kanske det är ett tema till som jag har undrat över, och det kanske du kan hjälpa mig. Du känner ju Kim Vincent och hans son, därför att de kom ju från räddningstjänsten och var de första som kom på plats. Före ambulans och polis var de där, och de lyfte ju ner Alexandras kropp och försökte göra återupplivning. Mm. Och de ska ha talat om, de ska ha nämnt för andra personer att det var ett sticksår på hennes hals.
Ja.
Och jag är inte säker på om det var med en kniv eller om det var med en om det var som en
kanyl, ja, typ, eller
en kanyl eller något. Ja, precis. Så det vet inte jag. Mm. Men det finns alltså i obduktionsprotokollet, så står det bara inga färska skador, men det är något som jag har undrat över.
Ja, det förstår jag.
Och då säger min vän då rättsmedicinaren att det där att Kim Vincent och hans son agerade, det ska man inte kritisera, det var ju givetvis rätt gjort, men med tanke på den rättsmedicinska utredningen så blir det liksom förstört då, att om det var väckbildningar i lakan eller kläder, blodstänk och så vidare, det blir obesvarade frågor.
Ja, det är klart.
Men det är också så att när Sara skjuter först mot höften då, och sen skjuter hon två skott emot huvudet. Och då är frågeställningen, hur nära var det och hur... Och det där är ju, tänker jag mig, svårt att i efterhand, och speciellt för den här rekonstruktionen där personer står bakom hörnet och göra om och göra om och får...
Ja, hur tillförlitligt blir det?
Ja. Men sen så hon går ner för trappen och sen hejdar hon sig och kommer ihåg att hon har fått tillsägelse att hon ska vara noggrann. Och då går hon upp igen och tittar, och då ser hon en blodpöl under sängen. Och hon, i det här tillståndet, så tycker hon sig höra av blodet som droppar, men det är akvariet som en sån här luftbubblare hörs ifrån. Men då ser hon också att Alexandras huvud är sårad och så går, eller blodigt, och då förstår hon att hon är död, och så går hon ner då för att göra det andra uppdraget som vi har pratat om.
Men då är egentligen det frågetecknet som jag ser det, som jag när du berättade det här, är ju just det att faktiskt Alexandra inte vaknar vid första skottet, varken av smärtan eller av ljudet. Ja. Och det är ju märkligt om hon
Det är
levde.
Så märkligt. Minst sagt. Och det är vad jag kommer inte över det.
Nej, det blir ju som det är som en vit fläck liksom på kartan som man inte... Och frågan är om hon var medvetslös eller om hon var död.
Ja,
eller...
men när hjärtat slår, då pumpar ju blodet ut. Och det sker inte här.
Det är också märkligt.
Jag vet inte i vilket tillstånd hon befann sig, men jag skulle önska att vi fick veta det.
Så vi har väl inget vad ska man säga, svar på det där, men vi kan i alla fall berätta de frågetecken som finns och det som inte är frågetecken.
Ja. Och att jag menar att det var en rättvis dom som Sara fick, att de fick rätt psykiatrisk vård. Jag vill också säga att de hade fullt sjå på rättspsykiatrin på Huddinge sjukhus när de skulle utreda vad det var för tillstånd. Och vi har varit inne på det i tidigare avsnitt, att de fick en liksom specialkonstruerad diagnos. Mm. Men jag sörjer över att professor Anders Forsman, han är död. Och jag skulle så gärna vilja prata med honom. För det var nämligen så att han förstod Saras belägenhet.
Okay.
Och han sa till henne, vad du än gör under rättegången, du får inte titta in i Helge Fossmos ögon en enda gång. Nej. Därför att när man har varit i en sån beroendeställning så är det som att det kan klicka in direkt. Så titta inte åt det hållet. Och det rättade hon sig efter. Och hon kände att den på en timme diagnostiskt samtal med Anders Forsman, så blev hon förstådd, kände igen sig och hade hjälp av vad han sa till henne.
Ja, det var säkert oerhört betydelsefullt, men kanske inte till och med avgörande, att hon inte tittade Helge i ögonen, kan jag tänka, med tanke på vilken makt han hade över henne.
Ja, och att Anders Forsman, till skillnad från många andra, förstod de mekanismerna. Ja,
precis, exakt så. Ja, alltså Rigmor, det här är ju ett ämne vi kan prata om. Det finns ju så oerhört mycket, men nu har tiden gått ifrån oss lite grann här, så vi behöver avsluta.
Har den det?
Är det någonting vi känner som är viktigt att säga mot slutet, eller har du någonting som du känner att du vill lägga till innan vi avslutar?
Ja, jag har det. Jag kommer ihåg att du, när du skrev dina dikter, du skrev en dikt, gjorde du inte det?
Ja.
Om hur det kan vara.
Ja, precis.
Skulle du vilja läsa den här?
Ja, nej, men det kan jag göra. Då skulle jag först vilja säga, tror jag, att för mig har det varit, eller blev det en naturlig bearbetning att skriva dikter. Det bara rann ur mig då. 2018 var det när jag började, liksom, när det kom ikapp allting och sådär. Och det, en del av den bearbetningen var också bearbetningen av vad vi hade gjort mot Sara. Och jag kan säga, jag har haft kontakt med Sara efteråt, vilket jag är otroligt tacksam över. Därför att för mig är det en del i bearbetningen, att bearbeta också den skuld man har i den utfrysning vi var del i allihopa när det gällde Sara. Att inte se vad hon var utsatt för och förstå vad vi gjorde. Sen har vi ju alla varit del av samma typ av utfrysning, många av oss i alla fall, på olika sätt, men inte med samma utgång, tack och lov. Men i den bearbetningen och den processen så skrev jag en dikt där jag tänkte på Sara och tänkte på min egen, när jag bearbetade min egen smärta och skuld över hennes förstörda liv i så många avseenden. Den heter Vem är jag? Och så här går den. Vad har jag gjort? Vem har jag blivit? Lager efter lager skalas av tills jag står naken, hudlös kvar. Det river i mitt inre, frågor utan svar. Blottad, utsatt, domaren är jag. Anklagelserna haglar, utanför och innanför. Vad har jag gjort? Vem är jag? Tack för idag, Rigmor.
Tack, Emma.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.